Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå där, jag heter Linda Hörnfeldt och du lyssnar på avsnitt 89 av We Are Influencers. Ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och Lalinda. Gustav Johansson från Jävligt Gott är flerfaldigt prisbelönad matbloggare, författare, föreläsare och klimatkämpe. Han har offentligt muckat med Jan Guillou och han vill göra det lättare för alla att äta vegetariskt och veganskt genom att göra vanlig mat vegansk och jävligt god. Jag måste säga att you are in for a treat nu, mina vänner. Gustav delar med sig av så mycket bra insikter när det kommer till det här hur influencers ska tänka på sin affärsutveckling. Hur viktigt det är att inte tänka för smått utan ha flera ben att stå på i sin business och konstant utvecklas. Här kommer min intervju med Gustav Johansson. Jag har fått min första förfrågan om ett samarbete och jag har noll koll på vad som är rimlig ersättning. Jag har ju inte så stort konto. Är det lön i form av kläderna jag får som gäller då? Är det något mer jag bör tänka på? Känner du igen dig? Så här ser många DM och mejl ut som jag får från up and coming influencers som är i starten av sin karriär och inte riktigt känner sig säkra på hur reglerna ser ut eller vad man borde ta betalt. Undrar du hur hela friden du ska gå tillväga för att ta betalt för samarbeten i sociala medier? För dig har jag skapat en gratis guide där jag tar dig igenom steg för steg hur du bör räkna när du sätter ihop ett erbjudande till en potentiell samarbetspartner. Gå till www.lalinda.se/tabetalt för att ladda ner guiden. lalinda.se/tabetalt. Hej och välkommen Gustav Johansson från Jävligt Gott.
Tack så mycket, kul att vara här.
Hur är läget med dig idag?
Ja, men det är bra, jag har varit och gymmat här på morgonen. Solen lyser utanför fönstret så att det känns som en bra start på dagen.
Livet börjar återvända liksom.
Extremt mycket bra. jag tror som väldigt många andra människor väldigt så här känslig för det här med vädret och solen. Så att ja. Det är fint tillbaka.
Vart sitter du någonstans?
Jag är i Alvik i Stockholm, i vår studio.
Ja, ni har fixat, du sa att ni var precis nyinflyttade. Hur känns exakt. Det? Vad är det för studio?
Vi har hyrt faktiskt en lägenhet. Det blev till slut blev kompromissen, för vi behövde, vi då varandes jag, min högra hand projektledare, ekonomiansvarig slash assistent slash allt i allop, som också heter Linda för övrigt. Vi började få problem med att vi dels behöver en köksstudio som vi har tillgång till ganska mycket och liksom kan inte alltid planera veckodagarna, så att ibland blir en fotoshoot flyttad från tisdag till onsdag ganska snabbt och då är det ett problem när man då behöver hela tiden hyra in sig någonstans. Och om man dessutom vill göra det någorlunda centralt i Stockholm så blir det väldigt dyrt. Och sen en kontorsplats och förrådsförvaring ovanpå det, så blev det plötsligt liksom, det går för i och med att vi behöver en matstudio så behöver vi också någonstans där vi inte bara kan sitta och ha kontor. Och det finns ju gott om kontorsutrymmen i Stockholm, men det finns väldigt få matstudior i Stockholm. Så då landade vi att det nästan var mer ekonomiskt att hyra en lägenhet. Och det finns ju ganska många som hyr ut i företag. Så att vi hittade ett till slut, en riktigt schysst tvåa, eller det är väl som en stor etta. Köket är ju som ett eget rum i stort sett. I Alvik. Så att där flyttar vi in. Så det är första lilla lyxen, känns det som vi lyckats åstadkomma nu efter 2 år heltid med bloggen.
Men alltså, okej, det här är ju skitspännande och jag vill liksom komma in mer sen på just det här hur du har kommit till en sån här plats och hur du tänker kring liksom investeringar och sådär. Men du måste ju först börja med att berätta, vem är du?
Såklart. Jag heter Gustav. Jag driver Jävligt Gott som är Sveriges största veganska matblogg. Jag brukar säga lite som Alexander Pärleros där, att det är bra att man ska alltid hitta någonting man är störst på. Och jag är varken Sveriges mest kända vegan eller Sveriges största matbloggare, men om du kombinerar de två så är jag Sveriges största veganska matbloggare åtminstone. Så mycket kan jag...
Man går ner på nischerna så blir det liksom lättare.
Han hittade ju på en nisch som inte ens fanns. Och då var han störst på det innan ens hade börjat. Liksom.
Ja, men alltså, whatever works. Ja, herregud.
Men Jävligt Gott är ju då... Det började som en... Jag behövde skriva ner min recept för att inte glömma bort vad jag gjorde. För att jag blev vegetarian för... Nu är det 12-13 år sedan, när jag var 19. Och insåg ganska snabbt att... Det var lätt att undvika kött, för att det hade jag liksom, efter typ ett halvårs liksom icke-köttätande så började jag se det mer som kroppsdelar från djur och lite mindre som mat. Och då var det så här, men råvaran kött var ganska lätt att hålla sig borta från. Men det var väldigt svårt att hålla sig borta från alla maträtter. Alltså allting jag någonsin hade vuxit upp med och allting jag någonsin hade älskat var ju köttbaserat. Hamburgare, kebab, pizza, pappas husmanskost, allting vi grillade om somrarna. Och jag insåg att om jag inte hittade ett sätt att liksom försöka komma närmare de smakupplevelserna så skulle jag ju liksom inte förbli vegetarian, för att mina cravings skulle bli för stora. Så att då började jag väl experimentera lite. Och i och med att min pappa också var väldigt bra på att laga mat så växte jag ändå upp med idén och liksom insikten om att det går att laga bra mat själv. Det är ingenting som du bara får på restauranger, det är inte magiskt. Liksom. Det är fullt möjligt att laga bra mat själv. Och det är någonting... som man borde göra. Det är så. Det är så här, du ska inte nöja dig med att köpa en fryst puck och lägga på grillen. Utan det finns någonting fint i att göra en egen hamburgare själv. Liksom. Mm. Och då var det väldigt weird att man som vegetarian skulle behöva liksom ge upp det. Och det kunde jag inte riktigt gå med på. Så då började jag liksom försöka experimentera. Försöka hitta sätt att kan man göra en hamburgare från scratch själv utan kött. Och det fanns ju vegofärs och liknande. Men den höll ju aldrig ihop. Liksom. Så då var jag så, okej, men hur får jag nu hålla ihop då? Och då insåg jag att det finns ju typ Wallenbergare. Så det är inte helt ovanligt att man blandar typ ströbröd och ägg och sådana grejer i färs. Och det binder ju. Och så då tänkte jag, då kan man testa det med typ kornfärs. Och det visade sig funka. Liksom. Mm. Att om du blandar typ ströbröd och ägg, eller senare som när jag tog bort äggen, blandar i potatismjöl istället. Och sen någon form av vätska för att få det här och liksom... binda, så kan du använda det som ett bindmedel för att få färsen att binda ihop. Och det plötsligt kunde jag liksom forma biffar. Men de smakade ju fortfarande skit, för ägg och ströbröd och kornfärs är liksom, det är liksom välpapp. Liksom. Så då var det så, okej, men hur kan man få upp smaken? Och så var det ännu mer experimenterat. Men så kom jag till en punkt där jag insåg att jag blir liksom inte bättre på det. Jag glömmer bort vad jag hade i mina biffar för hela tiden. Liksom. Mm. Så att jag var tvungen att börja skriva ner dem, och varandes lite så här Lunarstorm-generationen, så lite så här HTML, det var lite kul liksom. Och jag gillade att fota och gillade att skriva, så jag tänkte, och en blogg var en ganska bra plattform för att kombinera allt det. Det var lätt att lägga upp en bild och att tagga och liksom göra grejer, så det var lätt att hitta saker.
Strukturera liksom.
Strukturera det helt enkelt. Det var ju lite som, jag behövde ju skriva min egen kokbok, och då hade jag alternativet att göra det i ett häfte eller göra det på en blogg, och då kändes blogg rimligt liksom. Så det var det som var liksom starten till det hela. Men sen var jag ganska tidigt ute med det. Jag började med det 2011, och då fanns det inte jättemånga stora vegobloggar i Sverige. Det fanns några stycken. Och vegomat var ju inte i sig någonting jättestort. Liksom. Men strax därefter, från 2011 till 2014-15, så exploderade det ju. Hela flexitariantrenden kom. Mm. Och Al Gore kom och skrämde skiten ur folk, och Livsmedelsverket kom med fler och fler rekommendationer kring mättat fett och liksom vad det nu var. Liksom. Så att det var ju fler som började googla på vegetarisk mat, och då hittade de mig. Jag hade så här superflyt med sökmotoroptimeringen, och det var ju innan Facebookgrupper och innan Instagram var en stor grej, så det var liksom Google or nothing, lite så. Och sen fortsatte det fram i ett par år medan jag höll på med andra grejer liksom. Och sen någonstans där runt årsskiftet 2015-2016 så hade jag hamnat lite så här mellanchefsträsket på mitt tidigare jobb, kände väl inte riktigt att jag var på väg någonstans. Och lite så här, vad fan ska jag göra med mitt liv? Jag var typ 28 och hade liksom lite 30-årskris på gång, tänker jag. Och insåg att jag ändå hade den här bloggen med typ 50 000 unika läsare i månaden, som var som jag hade totalt försummat de senaste åren. Och var så här, men det här är ju helt bisarrt.
Ja, bara hej, jag sitter på en skattkista. Kanske ska öppna den.
Och då hade jag börjat tjäna lite pengar på den. Så det var ändå så här, okej, men det här går. Jag kommer ihåg första gången jag fick 10 000 spänn för ett jobb. Jag var så här, vad är det som händer? Liksom, för då, så här, det var någon standardgrej där de gav samma arvode till alla. Liksom. Det var typ det dubbla mot vad jag brukade be om. Och så här, aha, det är så där mycket jag borde kunna få. Det var ju en helt annan grej. Liksom. Men så gick det väldigt fort. Så då bestämde jag mig för att försöka satsa på det här och se vad jag skulle kunna göra av det. Och sen tog det 2 månader innan jag hade dragit in mina första 100 000 och kunde gå ner till 80%. Och sen tog det 4-5 månader till och sen hade jag sagt upp mig. Så det gick väldigt fort. Men det var ju lite rädd. Jag tror inte jag hade sagt upp mig och börjat med det på det sättet om jag inte redan hade haft någonting. Liksom. Bloggen var ju redan stor vid det laget. Jävligt Gott var ganska etablerat vid det laget. Liksom. Det var inte en extrem risk att säga upp sig. För att jag hade sett att så, om jag kunde göra så här lite och ändå dra in så här mycket, då är inte det här helt omöjligt. Liksom. Jag hade nog inte liksom, sagt upp mig och tagit ett år obetalt för att bygga upp någonting från scratch. Det behövde jag inte, så det var ganska flyt på det sättet. Men så nu är det en ganska stor grej. Det kommer vi väl prata lite om sen kanske. Men det är så här, nu håller vi matlagningskurser. Jag föreläser ganska mycket. Jag gör mycket historiska restaurangsamarbeten. Och försöker på alla möjliga sätt jag kan liksom, vad ska man säga, arbeta för att göra växtbaserad mat jävligt god, helt enkelt. Och det är lite det som är liksom idén med det. Alltså att om vi ska rädda världen då, på något sätt, liksom, så måste vi se till att göra de rätta valen bättre och lättare. Snarare än att få människor att älska någonting nytt och svårt och konstigt. Eller se åt människor att de inte får göra en massa saker. För att det är väldigt enkelt, det funkar inte.
Är det din grej nu? Nu ska du rädda världen. Är det, liksom, som är, din, är det din drivkraft?
Ja, alltså jag skulle säga så här, jag har jobbat hela mitt liv i olika, inte hela mitt liv, men hela mitt yrkesliv i olika typer av ideella organisationer fram till att jag började med det här. Jag började med att jag gick med i SSU när jag var 16 och sen gick jag med i lokala ungdomsrådet ungefär i samma veva. Och sen så blev jag efter studenten så fick jag möjlighet att flytta till Stockholm och börja jobba för en av de här ungdomsorganisationerna som jag då hade hängt i en massa. Och sen därefter blev jag förtroendevald och heltidsarvoderad för Sveriges ungdomsråd och gjorde det i 3 års tid och sen började jag jobba på Fryshuset där jag jobbade i 4 års tid. Så att jag har liksom jobbat i så här ideell sektor med så här rädda världen-prylar i någon mån i hela mitt liv. Liksom. Så att för mig är det en ganska, jag vet att det går att kombinera att göra ett kul jobb med att också göra någonting som inte bara är bra för mig. Liksom. Och det är någonting, man blir nästan lite så här smått sjukt på den känslan av att känna sig liksom
att man gör någonting bra liksom.
Gör någonting bra, exakt. Det är en väldigt skön känsla liksom. Och sen då när jag fick möjligheten att göra det här så var ju det var ju fantastiskt kul att få jobba med sin hobby hela den biten. Men det jag insåg var att anledningen till varför folk följer Jävligt Gott, det är inte för att jag gör världens bästa veganska köttfärssås liksom. För det kan jag inte säga att jag gör. Den är bra, men den är inte liksom helt mirakulöst bra liksom. Det är inte det som är grejen. Så jag tror att grejen är det att det som Jävligt Gott handlar om, det är att du får äta kakan och ha den kvar. Det är det som folk går igång på. Det är det folk kan relatera till. Alltså det är många människor som är precis som jag, i grund och botten köttätare som bara vill äta bättre. Och som vill få hjälp med det. Och det är en skitviktig grej. Och om jag ser att det är det jag håller på med, snarare än att jag jobbar med min hobby, då blir det dels otroligt mycket lättare att motivera sig. Det blir också väldigt mycket lättare att se vad är det långsiktiga målet med det här. Men så får man inte glömma bort att i allting som liksom, om man nu ska prata hållbarhet om vad som helst, så krävs det att du både har liksom, vad ska jag uppnå in mind. Mm. Men också hur ska jag uppnå det?
Mm. Och det är där det fastnar.
Det är där det fastnar för så väldigt många människor. Att om du inte också tittar på hur gör vi det här ekonomiskt gångbart? Och hur gör vi det här till någonting folk faktiskt vill ha? Liksom. Mm. Det måste vara socialt och ekonomiskt hållbart och attraktivt. Inte bara att målet i sig är en bra sak. Det är för att det blir som att gå på diet. Liksom.
Ja, gud.
Så länge du tvingar dig själv till att gå på en diet så är det inte hållbart. Då kommer du så fort du liksom når ditt mål så kommer du vara så här, okej, nu får jag ta tårta igen. Vad bra! För det egentligen är tårta du vill göra. Liksom. Mm. Och i det här fallet så att jag måste hitta ett sätt att tjäna pengar på jävligt gott. För annars så kommer jag aldrig nå ut.
Mm.
Då får jag inte varken hålla på med det och jag uppnår inte heller någon form av verklig förändring. Liksom. Så för mig har det varit väldigt mycket mer motiverande att titta på vad att vi får fler människor att äta bättre än att jag får jobba med min hobby. Det är en jävligt nice grej. Men jag tror att jag skulle liksom bara slita ut min hobby om jag bara såg det som det. Liksom. Ganska lätt, för det är väldigt lätt. Alltså, du kan spela tv-spel hur många gånger som helst och sen till slut så kommer du ha gjort det. Då kommer du vara bra på det och sen blir det skittråkigt. Liksom. Mm. Men det finns en lång väg kvar tills vi får alla människor att äta vego.
Typ. Så du känner att det finns liksom potential till att kunna ha det här jobbet ett tag och inte bli uttråkad?
Ja, verkligen. Alltså, det är so far från vad som har hänt hittills, ska jag säga. Det är ju en extrem resa, det här, ska jag säga. Och det har varit väldigt mycket upp och ner och jag lär mig sjukt mycket och det är väldigt utmanande. Det är så här, jag har ju suttit som sagt och sökt projektpengar och sen har vi gjort grejer tidigare. Nu är det krona för krona. Om jag liksom inte genererar ett värde som är mätbart för någon annan och i min plånbok varje månad så får jag ingen lön och då måste vi lägga ner och så måste jag avskeda folk. Liksom. Det är inte lätt.
Men alltså, jag vet inte riktigt vilken ände jag ska börja här nu, för att det finns så himla mycket här att bara rafsa runt i. Men om vi börjar liksom med din business så kan vi prata liksom rädda världen sen. Men jag tänker, när du då kom fram till att okej, nu vill jag göra det här, nu vill jag ha det här som mitt jobb och nu ska jag plocka upp den här lilla skattkistan som har stått här och samlat damm ett tag. Vad gjorde du då?
Det första var ju att jag konstaterade att okej, jag kan sälja ungefär så här många blogginlägg i månaden för ungefär det här priset om jag ligger på. Liksom. Så det absolut första var ju att försöka inventera vilka företag har jag någon form av kontakt med eller vilka skulle jag vilja jobba med och börja försöka liksom, jobba på de trådarna. Och det hjälpte ju att jag hade gjort några samarbeten tidigare som jag kunde visa upp. Liksom. Ah. Och skrev ihop lite så här idéer och tog fram någon form av grundmall för en offert och lite sånt. Liksom. Så det var ju liksom steg nummer ett. Steg nummer två då, att sätta sig ner och fundera på men vad kan jag göra mer? För det är ganska uppenbart, framförallt som matbloggare ska jag säga. Jag har lite för dålig koll på andra typer av bloggerier för att säga exakt hur det är där. Men matföretagen är inte lika på som... Och lika långt fram i det här som många livsstils- och modeföretag är. De har inte riktigt nödvändigtvis förstått storhet, eller inte storhet, men vad man ska använda en matbloggare till.
Mm. Och hur.
Och hur. Så att det blir ganska få nedslag som är ganska kortsiktiga och det är inte så mycket pengar i det.
Nej.
Så att bara försörja sig på mediasamarbeten, det är svårt. Utan du måste göra mer saker också. Och då var jag så här, okej, men vad kan jag föreställa mig som jag skulle kunna göra? Så jag satte mig ner med min brorsa som är en ganska driftig snubbe och en polare som är så här managementkonsult och gick igenom lite idéer. Liksom. Men det intressanta med det var att de idéerna vi kläckte i början, de fick vi typ slänga ut genom fönstret efter typ 3-4 månader. För vi insåg att så här, vi tänkte för litet. Det var väldigt mycket.
Vad tänkte ni då? Det här tycker jag är intressant. Vad var det lilla liksom?
Ja, men det lilla var typ så här, okej, men jag kan vara så här personal chef åt folk, jag kan göra matlagningskvällar åt folk, jag kan catera till exempel, den typen av grejer.
Men då återigen, du säljer timmar liksom?
Ja, det var mer sälja timmar. För det som jag insåg var det, och jag har delat upp det lite i mitt eget huvud som tre kategorier utav jobb. Den ena är liksom så här, just då, man ska säga kategori ett. Där man i stort sett säljer timmar. Du jobbar en timme, du får kanske 1000 spänn. Det är en bra timlön, men det är fortfarande en timme in, 1000 spänn ut. Liksom.
Precis, du kan aldrig tjäna mer pengar än vad du jobbar.
Nej, exakt. Och det var väldigt tydligt, väldigt snabbt, att det där, för det första fick jag andra typer av förfrågningar ganska fort som var så här, men det här var ju roligare och det här var ju bättre. Mm. Och jag insåg ganska snabbt att om när jag jämförde det med vad jag gjorde i mina mediejobb, så var det så extremt mycket sämre betalt. Alltså i ett mediejobb så kan jag sälja ett inlägg då, för då, på den tiden kunde jag ju sälja ett recept för 10 000 spänn. Och ett recept kunde jag klämma ur mig på en halv dag. Vilket innebar att jag på en halv dag, 3-4 timmars jobb, kunde tjäna 10 000 spänn. Vilket var i det läget typ 2 veckors jobb nästan. Mm. Eller 2 veckors lön. Vilket var ju så här, okej, men det är där jag rimligtvis, det är det som är mitt värde, om man säger så. Så att jag insåg att jag slänger bort mitt värde här. Så jag var tvungen att börja titta på liksom kategori 2-områden. Så där man kan ta åtminstone, säg 10-20 000 kronor för ett jobb, liksom. Där du har den här mer, där allting jag har byggt upp värderas. För det är det som är så väldigt
varumärket,
viktigt.
Liksom.
Varumärket, exakt. För det är precis som om du är advokat, har du gått en lång jävla utbildning, liksom. Du kan saker. Mm. Du är inte vem som helst som kommer att ge folk tips här, liksom. Utan du måste, och sen är hela poängen att säga, om jag gör det här, då ska jag exponera det i mina kanaler. Och då är det det som är värdet. Varför? Annars kan de ju ta vem som helst och jobba med det. Så att om de vill jobba med mig, så är det för att de vill ha exponeringen. Och den exponeringen kostar lika mycket som mitt arbete gör. Så då var det mer att fokusera på nivå 2-grejerna. Sen kommer ju utmaningen i sig då att identifiera tillräckligt många nivå 2-idéer för att kunna få rull på det. Och det har tagit tid, och det har också tagit lång tid att utröna vilka av de här nivå 2-idéerna, om man säger så, som dels jag tycker är kul och som jag är bra på och som faktiskt är en bra idé. För allting är inte en bra idé bara för att det kan se ut så på pappret, för det kan vara mycket svårare än vad du tror. Det insåg jag med till exempel catering, som var en grej som jag tänkte i början, att du får jättemycket cateringförfrågningar. Liksom. Jag tänkte, det är ju kul, jag kan laga mat. Och sen insåg jag att marginalerna på det är ju pyttesmå, för det är enormt mycket arbetskraft, det är väldigt mycket råvaror och du kan inte ta hur mycket betalt som helst. Vilket innebär att skalbarheten i catering handlar om att sälja fler rätter. Och då blir det plötsligt, ju fler rätter du säljer, desto mer människor måste du anställa för att kunna göra det. Så det, är väl, alltså,
det går inte att skala. Liksom. Ja, precis. Nej. Det går inte att skala upp. Utan du måste liksom ha, ja. Omkostnaderna växer med vinsten.
Ja, exakt. Så du kan ha väldigt många människor anställda, men du får ingen vinst. Vilket innebär att du kommer binda upp hela verksamheten i det. Mm. Och det var samma sak med till exempel starta restauranger och liknande. Mm. Alltså, det är också sjukt mycket jobb mot vad du får ut. Och om jag då tittade på mediasäljet eller föreläsningen i matlagningskurserna, där det är relativt begränsat med jobb och relativt hög avkastning, så var ju det en mycket bättre idé. Mm. Så att det var liksom, och där börjar vi landa nu, att det börjar stabiliseras. Att vi identifierat ett antal sådana liksom grejer som vi är bra på och kan liksom skala upp det lite mer. Och sen den sista kategorin, det är ju då när du har mer skalbara saker. Du kan göra saker en timme och du får en hundradel eller 100 000 gånger avkastning på det. Och där är väl det första lilla sånt samarbete som jag har fått till nu. Det är det här med samarbete med Basa Burgers, som är en hamburgerkedja där jag tar fram vegoburgare till dem och hjälper till att marknadsföra deras stora vegansatsning. Jag får en liten kickback på de sålda vegoburgarna. Men i och med att de exploderar som fan just nu och gör ett väldigt bra jobb och det har gått väldigt bra, så är det lite mer skalbart i takt med att saker säljer mer. Så det har varit lite första försmaken. För att jag har ju gjort lite kokböcker och liknande också. Men kokböcker är ju, även om de säljer mycket, så är det fortfarande så lite pengar per varje såld sak.
Men det är en typisk skalbar produkt liksom. Alltså just det här att du kan göra den en gång. Och så i och för sig, den måste ju produceras i fler. Men du ändå gör jobbet en gång och så säljer man den flera gånger. Den optimala grejen där, det är ju en webbkurs. Som jag har precis lanserat min första webbkurs, så att jag är liksom inne i det mindsetet. Men det är ju en typisk sån grej, speciellt också när man då skapar en digitalt, vilket betyder att man behöver inga tryckkostnader eller dylikt leveranskostnader.
Ja, men vi har kollat på webbkurser också. Jag släppte faktiskt 2 stycken förra sommaren, tror jag det var, tillsammans med Svenska Dagbladet. Men då var det lite så här, det var första gången jag gjorde någonting sånt och det var lite dåligt optimerat, så de sålde inte.
Och lite tidigt, tror jag.
Det var också kanske lite tidigt.
Jag tror inte folk var redo för 2 år sedan.
Nej. Men nu har ju dels Gordon Ramsay släppt med masterclass, och sen har ju köket.se börjat satsa ganska mycket på matlagningskurser online. Yes. Så att jag hoppas att att branschen eller så världen är lite mer redo för det.
Ja, men det känns någonting. Lite så. Och där är ju liksom, då har ju du redan ett varumärke, vilket betyder att du kan egentligen bara, när marknaden mognat, så kan du bara glida in från vänster och liksom skrapa ihop dina följare liksom.
Jag hoppas verkligen det. Så att det är lite där som är liksom planen nu. Att för nu börjar vi stabilisera oss inom liksom, vad ska man säga, kategori två. Mm. Vi har föreläsningar, vi har matlagningskurser, vi har ett relativt stabilt mediaarbete. Gör en del restaurangkonsultjobb. Liksom. Men att nu titta på, okay, men hur kan vi ta jävligt gott och ta det till ännu en nivå?
Mm.
Och då krävs det till exempel satsningen på kurser, satsningar på fler och bättre böcker, utveckla den digitala plattformen. Det är absolut någonting jag tittar på. För att om jag ser, för jävligt gott har ju lite olika ben.
Mm, mm. Berätta om benen. Alltså,
om jag ser det som så här, grundidén när jag funderade på okay, men hur ska vi rädda världen, så insåg jag att det finns, så insåg jag att det som jag kan bidra med, det är att få människor att äta bättre.
Mm.
Och de tre anledningarna, eller de tre grejerna som jag tror att jag kan ha mest påverkan där, om man säger så här, stora områden, beskrev jag som nummer ett, inspiration. Alltså att visa människor vad växtbaserad mat kan vara för någonting.
Mm.
Alltså det är så många som tror att det är hummus och sallad typ. Men det kan vara vad som helst. Det kan vara köttbullar, hamburgare, det kan vara vad som helst. Liksom. Men då måste man visa det för folk så att de överhuvudtaget känner sig liksom redo att försöka.
Mm.
Så att det kan jag göra. Och det, så hela det här liksom matunderhållningsspåret är superintressant. Så där kan vi göra jättemycket saker. Det är helt relevant. Jag är bra på det. Liksom. Det andra var att utbilda. Så när folk har fattat att det går, så måste de fatta hur man gör. Liksom. Så där är till exempel webbkurser, till exempel kokböcker. Det kan också vara mycket edutainment-aktiga grejer. Att i klipp så lägger man in tips. Liksom, så att folk känner att de får med sig små grejer. För att det är också en väldigt intressant grej det där med mat. Att de flesta människorna älskar att konsumera mat, men de är inte så jäkla intresserade av att lära sig göra det. Liksom.
Det är som jag relaterar så hårt.
Ja, men det är ju så. Alltså, de flesta är ju inte som jag, de är mer som du.
Ja.
Jag brukar använda min bil som ett sätt att, för mig att liksom hålla mig på marken. Att det är så här, jag älskar att ha en bil, jag älskar att köra bil, jag älskar hur allt det ger mig.
Ja.
Men jag kan ingenting om den.
Nej, jag vill inte fixa den. Nej, för fan.
Alltså, fuck liksom. och så är de flesta människor med mat. Så att alla kommer inte köpa en webbkurs i matlagning.
Nej.
Så att om du verkligen vill lära människor att laga mat, då är det liksom nudging som är grejen. Titta, så här slår en alltså så här, lära folk att slå en majonnäs för att de vill desperat få tag på en vegansk hamburgardressing. Det är mycket lättare än att be folk köpa en kurs om det.
Mm.
Det kommer Die Hards att göra, och de är inte få, men de är inte de enda liksom. Och det sista är då att jobba på ökad tillgänglighet. För att när du vet att det går, du vet hur man gör, så måste du också få tag på det. Mm. Du måste både få tag på produkterna, men också kunna få tag på grejerna när du är ute på stan. Och då blir både att lyfta fram och jobba med matchningen egentligen mellan konsument och producent jävligt viktigt.
Mm.
Och där finns det ett jätteintressant gap. Liksom. Det finns jättemycket nya produkter som kommer ut på marknaden hela tiden, men de är väldigt måna om att få återköp på sina prylar.
Mm.
Och om du då liksom köper ett nytt paket av konstigt vegokött och sen så lagar du till det på helt fel sätt, då kommer ju inte du köpa den igen. Och då finns det en väldigt stor poäng för de här företagen att så här, jobba med någon som mig som kan testa den här grejen tidigt som fan, beskriva vad den är bra på och vilka rätter du ska använda den till, och få ut den informationen till konsumenten. Och konsumenten å sin sida, de tycker ju bara att det är asnice. Äntligen någon som liksom, så här, lite personal shopping här. Liksom.
Ja.
Någon som hjälper dem med att tolka alla dessa nya intryck på marknaden. Liksom.
Mm.
Så där är väldigt mycket, det är en grej. Och sen då att hjälpa typ restauranger och offentlig sektor att bli bättre på att laga den här maten. För att det är ju synd och skam till exempel att offentlig sektor är så jävla dålig på vego generellt sett fortfarande. När det är ett sånt ofantligt bra sätt för typ en kommun att minska sin klimatpåverkan på.
Ja.
Och det går att göra så mycket godare än vad de flesta gör där. Det är så här, det går. Så då måste den gruppen också utbildas för att vi dödliga människor ska kunna få bra tillgänglighet helt enkelt. För det är egentligen det handlar om. Alltså, om du vet att du inte behöver förändra ditt liv, du vet exakt hur du gör och du kan få tag på det överallt, då finns det ingen anledning att inte äta vego. Och då är det så här, okej, men det är de tre områdena som liksom jag kan göra någonting i, som vi borde göra någonting på. Och då har det varit så här, okej, men vart hittar vi då affärsidéer på det? Och då till exempel, okej, men tittar man på inspiration så finns ju, då är ju bloggen grejen. Mm. Bloggen, Instagram, YouTube liknande. Så att driva stora, framgångsrika liksom, sociala mediekonton som med mycket matinspiration. Det är liksom en grej i sig. Och då finns ju den här andra delen av tillgänglighet. Att så här, företag vill då synas i de här för att både nå ut, men för minst sett också då som en konsumentguidningstjänst till privatpersoner.
Mm.
Så det i sig är en affärsidé. Att ha stora kanaler där vi jobbar med matchning mellan producent och konsument. Liksom.
Mm.
Och på utbildningsbiten så är det ju både privatpersoner och proffskockar är intresserade då utav att lära sig saker. Så då kan vi hålla föreläsningar och utbildningar och ta fram matlagningskurser och kokböcker och så vidare. Och alla de här funkar och nu börjar vi få lite spin på dem. Liksom. Och sen så på tillgänglighet så är det mycket då restaurangsamarbeten men också utbildning och att det så syns i olika led. Men där är väl planen sen att liksom ta de här liksom insikterna och de här olika områdena och skala upp dem så mycket det går. För att just nu så är det lite så med de sociala kanalerna att de som är intresserade, de har upptäckt dem. De är där. Liksom. Mm. Det finns bara så många människor som googlar på vegomat och de har jag. Liksom. Lite så. För att jag ligger bra till på första sidorna på de flesta grejerna. Vi kan ha fler recept, vi kan jobba på. Liksom. Men det är så här, det växer i den takten det växer nu. Liksom.
Mm.
Så att det är mer det att så här, hitta då samarbeten och bygga upp det här. Mer material, bättre material, mer optimering, nå ut till fler. Och sen när du väl är på den här sajten så vill jag kunna ha fler tjänster.
Mm.
Det
vill säga,
mer guider, bredare typer av material. Kanske webbkurser. Så om du är intresserad av det här och vill lära dig lite mer, köp den här. Kanske möjlighet att jobba med matkassar i större utsträckning. Samarbeta med några
digitala matkassar. Jag bara, matkassar, ja.
Ja, men typ. Så det är en väldigt logisk idé att så här, du borde kunna klicka hem recepten.
Ja.
Så just nu håller jag mest på att titta på vilken teknisk lösning vi ska ha på det. Typ.
Men alltså du har gjort allt det här på 2 år.
Ja.
Det är ju helt bisarrt.
Matkassarna är inte igång än så länge.
Nej, men, alltså, men jag känner ändå att alltså, din affärsutvecklingskurva för det här har ju varit liksom bara rakt upp. Du har ju ja, men utifrån den plattformen som du råkade någonstans bygga upp liksom. Och när du sen då började förvalta den, det har ju gått som tåget och du har ju så mycket idéer. Det är ju verkligen, det är inspirerande. För jag menar, du är ju ändå den här, för det jag brukar säga ofta när folk säger, ja men jag vill jobba som influencer och sådär. Och då är det så här, ja men då är det, då, för det första så fastnar man i reklamsamarbeten. Och du kan inte fastna i reklamsamarbeten därför att det finns liksom en begränsad mängd du kan göra för att du inte ska sabba förtroendet och du vet sådär. Och då blir det liksom så här, och jag tror också att det kommer att gå ner i och med att reklamtröttheten även bland influencers ökar. Och då främst på Instagram därför att där blandas ju din reklam och min reklam med alla andras reklam. Medan bloggen är en helt annan sak. Och just det här att du måste tänka större. Du måste tänka längre och de som kommer att lyckas i det här segmentet, det är de som har absolut att de har liksom den här kreativiteten och de är de här contentskaparna som kan inspirera och skapa engagemang, men också som har entreprenören i sig och lyckas affärsutveckla baserat på det som de har skapat.
Nej, men så är det ju absolut. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har en idé om vad det är man håller på med. För det är det som någonstans också kombinerar driftighet med en tydlig idé.
Mm.
Då är det mycket lättare. För att om du tror att ditt influencerskap bara går ut på att visa upp liksom din senaste hallrenovering. Så det finns ingen substans i det.
Nej.
Det finns ingenting du kan bygga vidare på det. Utan du behöver, och där kan det vara klurigt. För att här, jag har det tacksamt att jag är vegetarian. Lite så, det är en nisch i sig.
Ja, och det är lite värderingsladdat redan från början.
Ja. Nej, men exakt. Och sen är det så att alla vegetarianer gör ju inte samma saker som jag gör. Inte alla vegobloggare heller. Så att visst är det en läggningsfråga, men du måste ta dig lite tid till att fundera på vad är det som gör att jag sticker ut. Liksom. Jag läste, lite är det ju det att jag har jobbat som projektledare och verksamhetsledare och liksom den typen i mina tidigare jobb också väldigt mycket. Så att jag har ju lite det med mig, det entreprenöriella. Liksom. Mm. Men för några år sedan så läste jag en jättebra bok, jättekänd, som heter From Good to Great, som är skriven av en snubbe som heter Jim Collins, som är amerikansk så här, managementforskare. Och då hade han tittat på en massa stora företag på aktiemarknaden och försökt titta på dem som liksom peakade på aktiemarknaden och låg kvar där uppe på ett högt värde mot de som peakade och sen bara dalade. Och vad är de som ligger kvar? Vad gör de som de andra inte gör? Och det var massvis med saker om typ, ledarskap och allt möjligt. Men en grej som fastnade hos mig var att han beskrev att de hade allesammans kommit fram till någonting som han kallade deras igelkottskoncept. Och med det menar han att en igelkott kan en sak, och det gör den jävligt bra. Den rullar ihop sig till en taggig boll, och det har funkat. Liksom.
Evolutionen behövde inte jobba vidare där, det är klart.
Nej, den behövde inte jobba vidare. Det är så här, igelkottar funkar bra. Det är så här. Och han sa att många av de här stora företagen hade liksom lyckats identifiera det för sig själv. Vad är det vi gör i relation till alla andra som de inte gör, men som vi gör riktigt bra och som folk behöver? Och han beskrev det, hur du kan hitta det för dig själv på ett superbra sätt, som jag tyckte var så här, fan det här var smart. Och det utgår från den här jättevanliga modellen, jag vill, jag kan, jag måste, som jag tror att de flesta har sett någon gång. Liksom. Men han tog den ett steg längre, och istället för att fråga dig vad vill du göra, så ska du fråga dig själv, vad är det du brinner för? Vad är det du är liksom så passionerad för? Vad är det du går upp ur sängen varje morgon för? Liksom? För det är någonting du kommer göra mer och bättre än någon annan. Liksom. Och du kanske är bra på många saker, men det du verkligen brinner för, det kommer du lägga lite mer energi på. Det är svårt att lägga 10 000 timmar på någonting som du känner, jag klarar mig utan det här. Liksom.
Typ laga mat för mig.
Ja, men i mitt fall, så här, jag gillar att spela gitarr, men inte så jävla mycket.
Nej.
Liksom. Jag kommer att lägga ner 10 000 timmar på det. Liksom. Så det var det ena. Alltså, så, inte bara vad vill du, utan vad brinner du för? Ah. Liksom.
Så och
det andra
fråga.
Var vad kan du? Men inte bara vad kan du, utan vad är det du kan bättre än någon annan? Vad är det du kan bring to this world? Liksom? Vad är du faktiskt så här, riktigt jävla bra på? Och inte så här, jag är helt okej på gitarr. Mm. Men alltså, jag lägger ju inte ner den tiden på det. Och jag har ingen naturlig talang för det. Och jag är inte så jävla passionerad på det. Så att det är så här. Men däremot, om du frågar mig om vegomat, alltså för mig är det så här, jag älskar att äta mat och jag tycker det är synd och skam att jag inte ska få äta god mat för att jag är vegetarian, och jag är beredd att göra jobbet. Liksom. Det här är en personlig passion, jag vill äta god mat och mitt liv kommer att vara så mycket sämre om jag inte får äta god mat. Liksom. Så jag är beredd att göra jobbet. Och nu har jag då med mina 10 000 timmar blivit jävligt bra på tekniker och avsmakning och jag har mycket kontakter, så jag kan det här. Jag ska inte ge mig in på någonting annat, jag kan det här. Liksom.
Och det är inte nu du ska bli rockstjärna.
Nej. Exakt. Det är bara så här. Så att jag är bra på att laga vegomat. Mm. Det är jag bra på. Mm. Och sen kan jag ju då hitta andra som är bättre än mig på management. Och är bättre än mig på ekonomi. Och är bättre än mig på liksom, kanske retailförsäljning. Men jag kan snacka och jag kan strategi och jag kan laga mat. Det kan jag. Så det ska jag göra. Och det sista var då så här, men vad måste du göra för att få det här att gå runt? Mm. Och då ska man inte bara fundera på, men vad måste jag? Ja, det är att tjäna pengar. Ja, men du behöver vara lite mer detaljerad, för det finns massvis med saker i det här som du inte måste, som är kul, men som du inte måste ha. Liksom. Och en av sakerna är ju det att du måste generera pengar, krasst sett. Alltså, om du vill fortsätta jobba med det här så måste du generera så mycket pengar så att du kan gå runt på det. Men du måste inte nödvändigtvis generera skitmycket pengar på det. Så det är inte så att du måste vänta på att det här blir en jättebra idé. Du kan börja på liksom en okej nivå och börja med att bli bättre. Liksom, för att sen skala upp det. Men du kanske också måste göra de delarna av det här som du faktiskt känner dig motiverad för. För att om du bara sätter dig i en position där du bara gör det för pengarnas skull och inte för passionens skull, så blir det svårt. Så att ta de där frågorna och hela tiden stämma av sina nya idéer mot det är också ett bra sätt. Är det här någonting som jag gör, som jag faktiskt, till skillnad från alla andra matbloggare där ute, faktiskt är lite bättre på? Har jag någon idé? Och då kan du rätt svara så här, saknar jag någonting där ute? Mm. För att om du saknar någonting, då kan du hoppa upp och sätta dig på att någon annan saknar det. Och de kommer vara jättetacksamma för att du gör någonting åt det.
Mm.
Och för mig var det så att jag saknade svulliga vegoburgare. Liksom. Nu gör någon någonting åt det, och det är jag.
Mm.
Det var inte svårare än så. Alltså, du måste inte ha en unik idé. Det måste bara vara någonting som ingen har tagit tag i än så länge. Alla mina polare gillade vegoburgare. För vi var ett gäng vegetarianer som gillade mat och öl och korv. Liksom. Så jag var inte på något sätt unik. Mm. Men jag var den som lagade maten och sen skrev om den. Det var skillnaden. Så, att det, är så här, det är inte så svårt att hitta på en ny idé. För att samhället utvecklas ju hela tiden. Det dyker hela tiden upp nya saker folk vill ha. Eller folk vill göra. Eller nya problem. Ta Greta Thunberg nu. Det är så här, ja, någon behövde sätta ner foten. Men det var ju så här, ja, det kunde ju vem som helst ha gjort. Men hon var fan med den som också gjorde det. Och det är en stor skillnad.
Det är en väldigt stor skillnad. Alltså, det här är så sjukt intressant. Men jag tänker också så här, vad är det då? För jag menar, Jävligt Gott har ju blivit liksom... det är ju ett varumärke, det är större än dig, men det är ju också du. Mm. Och så här, som matbloggare, som du säger, ja, du är vegomatbloggare, men det är fortfarande, det finns fler som gör det. Vad är liksom ditt varumärke? Hur stack du ut? Liksom? Hur särskiljer du dig från andra vegobloggare? Och vad är det du liksom har laddat det varumärket med så att det kunde bli där det är nu?
Mm. Ja, det där är ju en jätteintressant fråga. Jag tror från början så var det ju inte alls så värst medvetet. Liksom, att för de första 3 åren så var det ju extrem hobbybloggning. Jag la ner bloggen flera gånger och startade upp den och skrev ingenting på ett halvår. Och sen så här, liksom. Så att det fanns ju ingen tanke kring det från början. Utan jag försökte mest bara vara mig själv och ganska naturlig i tonen och skriva om den maten jag var intresserad av, som var väldigt vanlig mat. Liksom. Så att jag tror att en del handlar om att jag... Men det var någonting som jag insåg ganska fort var liksom överlag en bra strategi. Att försöka vara så relaterbar som möjligt. Att inte... Och där är det så här, visst, du kan ju göra en blogg som handlar om kinesisk vegansk matlagning, där du ska försöka gå till asiatiska matbutiken och försöka luska ut vad de här olika produkterna gör. Liksom. Det är säkert liksom jätteintressant, men det är ganska nischat. Liksom. Och du kommer inte få en bred målgrupp på det. Så att för mig var det ändå så att göra lasagne, göra kladdkaka, göra köttbullar, göra de här vanliga grejerna, det var en grej i sig, därför att det stack ut då för att folk skulle antingen göra konstiga vegetariska saker eller så gjorde de så att, att vara relaterbar är alltid viktigt liksom. Men det andra var väl det att här, i någon mån genom att vara en vanlig kille liksom, så stack jag ut någonstans. För de killar som fanns, de var antingen straight edge, det vill säga de var inte vanliga om de var veganer liksom. Eller så var det tjejer liksom.
Så ja, du är ganska unik som snubbe i bloggvärlden generellt. Eller du var det i alla fall från början. Eller i bloggvärlden är det nog fortfarande det. Det är ju YouTube som folk har, eller som snubbarna har glidit in.
Mm, ja, exakt. Och YouTube är mycket en helt annan grej, har jag verkligen insett, än det jag håller på med nu. Kan man lugnt säga.
Vill jag höra mer om sen. Ja,
ja det är absolut. Men faktiskt. Det var det så att när jag började som vegobloggare så nästan alla stora vegobloggar 2011 var snubbar. Vilket var lite intressant. Det var Björn Gadd hette han. Han drev Vegokäk tror jag. Vegokrubb.
Vegokäk är Annie.
Ja, Vegokäk är Annie, exakt. Vegokrubb tror jag det hette. Eller Vegankrubb. Och sen fanns det en kille som heter Fido som drev en annan. Och sen så fanns det Rasmus Klockjung som drev vegologi. Den håller fortfarande på faktiskt. Så kom Mattias Kristiansson ett år efter mig. Men han bara exploderade ju superfort och blev han är en story i sig måste jag säga. Så att från början var det väldigt mycket snubbar. Men som sagt, alla de snubbarna var liksom straight edge killar. Mm. Liksom. Och Rasmus då som var typ hippie. Liksom. Jättefin kille, men han är en hippie. Liksom. Men så att jag tror att där hade jag liksom mitt utstickande. Jag var lite liksom så här folkligare, om man säger så. Och i och med att det inte var liksom en act, jag har bara varit mig själv. Jag är en kille som gillar jeans och rutiga skjortor, men fortfarande typ var så här aktiv SSU när jag var 16. Så jag är fortfarande så här, försöker att inte vara en douche. Liksom. Så tror jag att det finns en... Och då får många varit så här, ja, men då spelar du bara på match för grejen och så får du en massa snubbar som följer dig. Vilket inte är the case. Liksom. Alltså, jag pratade med Hanna från Portionen under 10 om det här. Och vi jämförde våra siffror. Och hon har typ 90% kvinnor och 10% män. Och jag har 80% kvinnor och 20% män. Mm. Så det är liksom skillnaden. Jag har lite mer män, men de mestadels är för det vi inte ska på något sätt liksom tro, det är att det bara är snubbar som gillar hamburgare och husmanskost. Absolut inte. Det gör ju alla. Liksom. Jag tror att det som generellt sett gäller är ju att vara genuin. Liksom. Alltså, du måste försöka verkligen vara intresserad av det som du skriver om. Och ta med folk på en resa där du liksom bollar det här med folk. Och vara väldigt relaterbar. Sen...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och sen är det såklart att så här, det hjälper att fånga upp en trend. Liksom. Om du tar Zainas Kitchen till exempel. Hon har ju på många sätt liksom symboliserat det här, liksom, det nya Sverige. Mm. På, liksom, på ett sätt som verkligen behövs.
Mm, absolut.
Hon behöver se att det här finns. Den här liksom mixen utav nytt och... traditionellt, mm. Det är så jävla nice. Mm. Liksom. Och jag tror att jag kom in och var så här, vego kan vara vanligt.
Ja.
Det är lite det jag står för.
Vego och lite, och lite grabbigt.
Ja, men och det är så här, grabbigt i månaden.
Jo, alltså, men du förstår vad jag menar. Lite ja. Så här, liksom, vi grillar och vi, liksom, vi gillar kött. Och vi, alltså du vet, ja. Det är den grejen. Liksom.
Exakt, jag försöker göra...
Allt inte straight edge.
Nej, men exakt. Jag försöker... Allting som vego inte fick vara tidigare.
Ja.
Liksom så här, det var tvungen att vara hälsosamt och extremt. Och jag bara nej, det kan vara helt vanligt. För att det är så här, jag är inte... Alltså visst, jag är en genomsnittlig snubbe. Liksom. Men i den mån att jag gillar jeans, rutiga skjortor och grilla. Liksom. Mm. Men jag är också så här, en tvåbarnsfarsa som bor i innerstan i Stockholm. Och liksom typ... egen företagare men tycker att vi ska ha en liksom, stabil välfärd.
Försöka hålla det i mitten liksom.
Ja, men på ett ganska PK-sätt liksom. Och jag bråkar snarare med folk som då tycker att lite, så här, lite var lite progressiv liksom.
Du sparkar uppåt.
Ja, det ska man väl alltid göra liksom. Men vad fan, jag hade någonting där som jag tänkte ja, jag tappar det, men det kommer jag säkert på. Men jag tror som sagt att så här, det viktiga är att ta med dina följare på ett faktiskt gemensamt intresse där du har en resa att utforska tillsammans med dem. Var genuin. Och om du har tur så hittar du en trend som ligger i tiden och som inte är en fluga. Liksom. För det är mycket, alltså om jag tittar på många av de stora bloggarna just nu. Så är det, åtminstone okej, okay, jag är mycket bättre på matbloggar så jag tar matbloggar. Liksom. Mm. Om vi tar portionen under tian. Hennes budskap är, du ska kunna äta bra men billigt.
Mm.
Det är ett jävligt viktigt och jävligt bra och jävligt tidsenligt budskap. Det är inte bara människor som har det bra som ska kunna göra medvetna beslut. Mm. Liksom. Om du tittar på Zaina så handlar det om så här, okej okay, men det finns ett nytt Sverige. Get over it. Liksom. Och det är nice. Och
get on board.
Get on board, exakt. Det är så här, det är fett trevligt budskap. Och i mitt fall är det så här, vego kan vara helt som vanligt.
Mm.
Liksom. Vego är så här, det är ingen skillnad. Det är bara liksom det nya faktumet. Så låt oss embrace it och göra allting vi älskar bättre.
Mm.
Liksom. Och sen är det som sagt utifrån det, om du bottnar i den idén, då kan du göra mer saker. Jag har börjat prata mer hållbarhet, jag har börjat liksom vara lite mer så här, argumentera eller diskutera lite mer frågor, skriva lite debattartiklar och lite så som grundar sig i
det. Du blir kallad för diktator här.
Ja, det var ju inte bara jag, men det var jag och Emma Sund och några andra som skrev det, eller det var ju de som författade den, men jag skrev under den en debattartikel i Expressen om att politiken behöver hjälpa oss privatpersoner generellt sett. Det var ju inte på något sätt vi influencers liksom, att fatta bättre beslut.
Mm.
Och jag tycker att det är ytterst rimligt.
Mm.
För att om man tittar på det väldigt så här, försöker konkretisera, visualisera det. Liksom, så säg att det finns tre stycken stora liksom, så här, sektorer. Eller lite så.
Mm.
Så finns det privatpersoner, det finns företagen och så finns det politikerna. Liksom. Ja. Och det är mellan oss tre som saker händer. Liksom. Och det som händer här är att i många fall företagen, de har ju börjat fatta att de kommer inte tjäna en krona på att liksom, hålla på med grejer som inte kommer vara aktuella om 10 år. Så de satsar på solceller, de försöker minska sina utsläpp, de försöker reducera grejer. Liksom. Och det i någon mån gör det ju lättare för oss att välja bättre saker. Det dyker upp mer vegomat till exempel. Då kan jag köpa den. Det är lätt. Men det är fortfarande så att växelverkan mellan de här två är ändå ganska tydlig. Alltså om ingen köper grejer så kommer de inte producera dem. Liksom. Och om de inte produceras så kommer inte jag kunna köpa dem. Jag behöver ett val som privatperson. Och det här går inte alltid jättefort. Liksom. I vissa branscher så går det fortare. Därför att de ser så här, typ så här, elbilar nu. De har kommit till en punkt där det är så här, okej, det här kommer börja hända. Men det är fortfarande så att det går inte tillräckligt fort. Och privatpersoner, vi kommer bara kunna göra saker om det är lätt egentligen. Men politiken å andra sidan, nu har det nästan blivit som liksom en omvänd. Liksom, för vanligtvis får företagen kritik för att de sitter i så här, kvartalsrapportsträsket. Där det är så här, om du inte kan tjäna pengar på det på ett kvartal på aktiemarknaden så kommer folk inte göra det. De kommer liksom avskeda folk, de kommer inte tänka långsiktigt och ingenting. Problemet är nu att de företag som på branschnivå börjar fatta att vi måste titta 10 år framåt i tiden, typ elbilar, de börjar göra det. Men då står fortfarande politiken kvar och tittar 4 år i taget hela tiden.
Mm.
Och de tänker så här, om jag inte kan bli omvald, då finns det ingen poäng att driva igenom det här. Och det baseras ju på hur de då tolkar den nuvarande opinionen. Vilken i sin tur är extremt kortsiktigt, så här, finns det en elbil att köpa just nu som jag kan ladda utanför mitt hem och sen köra till sommarstugan med? Nej, det gör det inte. Då köper jag ingen elbil.
Mm.
Och då har politiken, elbilar är opopulära. Och sen kommer de inte investera för företagen så att de kan bygga bättre elbilar och laddstolpar. Och alltså är man fast.
Mm.
Liksom. Och det som Greta Thunberg nu till exempel går ut och gör är att hon går lite utanför mönstret. Istället för att bara titta på, vad kan jag göra just nu? Nej, jag kan inte göra det här, då gör jag inte det. Så säger hon så här, hör ni politiker, skärp er, för det är ert jobb att se till att företagen och ni direkt själva skapar förutsättningar för mig idag att bete mig bättre.
Mm.
Det är för att du kan inte. Min farsa jobbade med trafiksäkerhet på Vägverket. Och han brukade säga om fotgängaren, han var psykolog och forskade i trafikanters beteende i trafiken.
Oh, spännande.
Jättespännande. Så att han jobbade med nollvisionen och liksom fartkameror och mitträcken och allting sånt där. Så han brukade säga så att fotgängare, det vill säga folk, de är dumma i huvudet. De är vatten. De vill från punkt A till punkt B på absolut enklaste sätt.
Mm.
Alltså vatten rinner den rakaste vägen oavsett vad. Om det inte finns ett jättestort hinder eller en bättre väg att gå.
Mm.
Så att han sa, om du vill hindra folk från att gå över en motorväg, då ska du inte stoppa övergången 200 meter bort från den naturliga crossingen.
Mm.
För folk kommer bara gå över vägen.
Mm.
Oavsett, så här, de kommer alltid försöka riskera det. Om du inte gör väldigt tydligt att det står ett 2 meter högt staket mitt i vägen så det inte går att hoppa över. Eller så får du bygga liksom, bron precis där folk går. Annars går de inte på den. Och i det här fallet är det väldigt enkelt. Om det inte finns ett bättre alternativ kommer de flesta inte ta det. Och det handlar inte om att du är dum i huvudet eller att du är ett monster eller att du vill förstöra klimatet. Det handlar om att din relation till vad det nu är som ett problem är som min relation till min bil. Jag pallar inte. Alltså fuck. Jag vet inte ens vad jag ska göra här. Liksom. Jag har inte tid att sätta mig in i den här frågan. Ge mig ett alternativ, då kan jag ta det. Men det måste vara liksom tillräckligt bra för att det ska funka. Mm. Och det är fan med politikens jobb. Och jag gör ju det jag kan inom vegomat. För det här är ganska enkelt. Det finns vegoburgare idag. De är ganska bra. Då ska vi bara få folk att fatta att de finns. Och sen kan vi få ut. Men inom allting annat då? Flyg. Och då så här, så min svåger bor och jobbar i Los Angeles. Innebär det att vi aldrig ska få hälsa på honom igen? Ja, det blir ju lite det som blir så konsekvensen av den typen av antingen eller-tänk. Men med vego, du måste inte bli vegan för att äta en vegoburgare. Du kan ju liksom, det finns en grå skala där. Liksom. Mm. Och det är så jäkla sugigt att det i vissa områden nu verkar vara så att det är svartvitt.
Ja, allt eller inget.
Exakt, och det, så funkar inte folk. Då kommer de antingen skita i dig och så kommer bara ett litet antal människor göra det rätta. Liksom. Utan vi måste hitta en grå skala. Liksom. Annars så kommer för många stanna kvar. Och då måste politiken in, för det klarar inte du som privatperson av. Liksom.
Jag såg den här föreläsningen som du höll ganska nyligen. Du hade den här liknelsen med att vi sitter ner i den här gröna dalen och så sen så är det så stora berget bredvid oss. Och det är det där stora berget som vi ska, liksom, vi förväntas bestiga det här berget. För där uppe är liksom, ja men, där uppe ska vi rädda klimatet eller någonting. Men vi får inga, vi får inga rep eller hacker eller vad det är för någonting som man behöver för att klättra upp för ett berg.
Nej. Ja, men exakt, och det är precis så det är. Nu har ju faktiskt, just det där berget som jag har på den föreläsningen har ju faktiskt en galen jävel klättrat upp själv utan rep och hackor precis.
Men det är en!
Det är en jävel! En jävel lyckades. Så där har vi vår liksom, Greta Thunberg som fick Malena Ernman att sluta flyga och byta karriär. Liksom. Men resten kommer ju inte göra det.
Nej.
Alltså, sorry, det är bara så det är. Och för mig är det liksom på många sätt exakt det jag håller på med är jävligt gott. Fast jag gör det inom ett begränsat område där vi har ganska mycket alternativ. Mm. Så det jag gör är att jag visar folk att det finns alternativ och att de är nice. Liksom. För det är det som jag tror kommer funka. Jag får hela tiden feedback från människor som äter, testat min mat och säger ja, men äntligen så inser jag att det går. Jag kan äta palt, jag kan äta hamburgare, jag kan äta det här. Vad bra. Och så måste de ju inte bli veganer. Men även om då alla blir flexitarianer. Fan, det är ju som att 20% till blev veganer. Ja. Liksom. Mm. Jättebra. Liksom. Och sen så det som händer också är att vi normaliserar bra beteenden. För det är också en stor grej. Om alla gör en viss sak, då är det ju jättelätt att göra. För grupptrycket är helt borta. Liksom. Om ingen står och hetsar liksom, vid grillen att du ska lägga på en stor oxfilé, utan tycker att det är helt nice att du lägger på en beyondburgare. Do it. Det är skitenkelt. Liksom. Mm. Och sen vänjer vi oss smakmässigt. Det är som allting. Alltså, vinet som vi dricker nu smakar inte som vinet som vi drack för 50 år sedan. För vi har vant oss. Men det tänker ju ingen på. Liksom. Och att köttet om 50 år kommer smaka annorlunda än köttet nu, det kommer ingen tänka på. Det är bara ett faktum.
Alltså, jag känner att jag är typ helt golvad av all den här informationen, all den här kunskapen. Du är så jävla bra. Men alltså, jag vill bara gå tillbaka lite grann till liksom, din business också. För att du sa ju också det här att du ska göra det du är bra på. Och vilket är då laga matstrategi och allt det här. Så du har ju liksom, nu har ju du byggt upp ett team också kring det här.
Mm. Jag håller på i alla fall.
Ja, ska
jag
säga. Hur tänker du där och hur ser det ut?
Ja, alltså, för det första så måste man förstå att det är jävligt svårt. Och det tar lite tid. För jag har jobbat med jättemycket folk som jag inte jobbar med längre idag, kan jag säga. För att antingen personkemin inte funkat eller för att det var inte det som behövdes eller vad det nu kan vara. Liksom.
För det är ett nytt yrke och det är en helt ny, alltså du har byggt upp en helt ny typ av företag, så du kan inte slänga ut en annons och söka efter någon som har en traditionell utbildning. Liksom.
Nej men exakt, alltså, det är svårt att sätta fingret på exakt vad är det som alltid behövs och försöka liksom kartlägga allt det här. För att, som sagt, affärsmodellerna finns ju inte ens. Och där ska jag säga att det är väldigt tacksamt att ha kollegor. Om man nu får kalla det liksom. Andra bloggare som gör lite liknande saker på lite samma nivå. Jag och Zeina pratar jättemycket. Jag och Hanna från Portionen vid 10 har precis lärt känna varandra och snackat en hel del. Det är ju lite så här, typ så här, Mikaela Forni, Isabella Löwengrip, Alexander Pärleros. Det finns några stycken som drar åt det här liksom, entreprenörskapshållet. Och där kan man titta lite, hur gör de? Liksom. Men i övrigt så får man ju snickra från grunden. Liksom. Men jag har haft väldigt tur och hittat... den enda andra heltidsanställda i Gävlekott utöver mig är Linda Fodor som från början var redovisningskonsult. Redovisningskonsult. Hon jobbar med bokföring, hade en egen firma. Och kontaktade mig när hon såg ett inlägg på min Instagram där jag hade liksom ett bord fullt av kvitton för 2 år sedan. Och jag bara så här, hur ska jag få ihop det här? Och då hörde hon av sig och var så här, men du, jag kan hjälpa dig, du får rabatt. För att hon var så här, djurets engagerad och kände att hon ville liksom bidra på något sätt. Och jag var så här, hade så jäkla flyt för hon... Jag får folk hela tiden som hör av sig och jag säger, du, jag kan hjälpa dig med det här. Men det är väldigt otydligt om de har riktigt en idé om vad det är de vill hjälpa till med. Och kanske bara,
jag vill jobba med dig. Man bara,
ja, vad gör du då?
Exakt. Det du vill.
Jag kan det du vill. Exakt.
Jag bara, jag vet inte ens vad jag vill.
Nej, men exakt. Och det är så här, och där vill jag verkligen inte vara så här otacksam och så här så. Men i alla lägen, och det här vet jag att Alexander Pärleros har pratat mycket om också, så här, win-win är guld. Alltså jag försöker också tänka på det, för det är såklart, jag skulle vilja ringa alla människor jag tycker det är coola och bara be dem göra saker åt mig eller få hänga på dem.
Herregud.
Men om jag inte har ett väldigt tydligt liksom, så okay, men det här kan den här personen få ut av mig. Jag kan det här kan jag bidra med. Och det här känns som att den här personen inte är superbra på, till exempel. Och i Lindas fall var det väldigt uppenbart. Jag suger på ekonomihantering. Alltså jag tycker det är så tråkigt. Så att det finns inte en... Och jag kunde dessutom ingenting om det. Så jag hade gjort hälften fel. Så att hon gick in, styrde upp en massa och hjälpte mig från vinter 2016 in under 2017 med min ekonomi. Och sen så visade hon sig vara liksom allmänt vettig och uppstyrd och bra på att göra saker. Så att hon började komma in mer och mer och projektleda små grejer liksom. Och sen då, när var det februari 2018, så kom hon in på heltid. För då gjorde vi liksom en satsning på att nu ska vi börja med kurser lite mer, göra lite mer events, och då behöver vi en projektledare också. Och då började det också bli betydligt mycket mer ekonomihantering, så att det var en, liksom, en ekonomiskt rimlig lösning. Så att idag så sköter hon all praktisk projektledning kring alla våra utbildningsverksamheter. Hon gör all min ekonomi och... all skönt däremellan liksom. Så att hon är då liksom, vad ska man säga, så här, organisationssekreteraren typ min tidigare liksom värld liksom.
Hon kan få hitta på sin egen liksom. Ja precis, hon får hitta på sin egen fancy titel.
Så det är mer så här projektledare och ekonomiansvarig liksom, lite så, vilket är jäkligt nice. Och sen har jag en filmare som går på timmar som hjälper och filmar och klipper alla mina rörliga grejer. Och sen nu, sen årsskiftet så bytte jag agentur, så nu har jag United Screens. Och där har vi tecknat ett större managementavtal. Så där har jag en agent som heter Amanda Lingheim, som i stort sett sköter alla mina B2B-kontakter. Föreläsningar, företagsutbildningar, företagsevent och mediasamarbeten. Och de sköter också mitt grundläggande mediasälj. Och so far verkar det funka superbra. Mycket nöjd. Och sen så tittar vi just nu på att plocka in en redaktör på timmar också, som ska hjälpa till att förpacka allt material som jag har. För att jag har en jävla massa material som inte liksom, som är extremt suboptimerat, om man säger så. För att det är jag som gör, jag skapar allting, jag skriver allting. Om ni ser någon text på jävligt gott, så är jag som har skrivit det liksom. Jag är svarad i alla mina kanaler och jag liksom. Men det innebär också att jag har inte tid med så mycket att hantera allt det här materialet. Alltså, så om du nu kanske ingen tänker på det, men jag ser extremt mycket potential i allting från nyhetsbrevet. Vi har ett nyhetsbrev med 9000 prenumeranter som jag liksom typ inte alls hanterar, som jag borde göra. Ja, men typ. Och Facebook-sidan skulle man kunna göra jättemycket mer med. Man skulle kunna skapa mycket mer kurerade material, typ så här, 5 såser som du måste ha i sommar. Få gamla grejer som jag har. Och också jobba med för det som är väldigt svårt tycker jag, men det är mer jag som inte är så bra på det, är att väva in ett naturligt sälj i det hela. Liksom. För jag kan lätt liksom, okej, men nu har vi en matlagningskurs. Vi pushar en gång i veckan för den. Liksom. Men när vi då har en matlagningskurs, vi har föreläsningar, vi har merchandise och vi har liksom hur, och jag har dessutom samarbeten. Mm. Hur väver man in allt det här i samtalet med folk utan att det känns för up in your face? Mm. Och jag vill ju samtidigt att folk ska veta att det finns den här möjligheten att för dig som privatperson att stötta mig också. Genom att till exempel köpa den här t-shirten eller bli en Patreon eller vad det nu kan vara. Och inte känna som att jag i varannan mening säger så här, typ blir en Joakim Lamott som avslutar allting med
köp
så här,
min
swisha
grej.
Mig. Ja, precis. Köp min grej. Liksom. För det är ju inte det handlar om, utan det handlar ju om att här, få till en, liksom, en balans i intäktsströmmarna och ge folk ett mervärde. Alltså det är ju tanken att liksom, den här t-shirten ska ju vara någonting som får folk att känna sig som liksom, så här, jag går ut och för ett budskap. Ja. Liksom. Eller om jag köper den här webbkursen så ska det vara, fan jag lärde mig någonting. Mm. Och inte bara säga, nu kommer Gustav att ta mina pengar. Liksom.
Nej, det blir ju inte riktigt optimalt.
Nej, och det är svårt. Så där är tanken att det är nästa liksom, lilla område. Att,
men det är jättespännande. Just det här att redaktöra på ett helt annat sätt och liksom skicka tillbaka. För jag känner ju samma sak. Alltså jag har bloggat i 17 år och det mitt nuvarande arkiv är åtminstone 14 år gammalt. Det finns ju hur mycket som helst där på alla möjliga ämnen som man skulle kunna liksom lyfta upp igen. Jag sitter ibland och så här bläddrar i mitt arkiv och bara, shit, det här var ju skitbra text. Varför har jag inte liksom... Mm. Den borde jag ju dela igen. Liksom. Precis.
Ja, och jag tror att det är väldigt viktigt att när jag skalar upp allt det här och liksom producerar mer material, att det fortfarande känns och verkligen är... är jävligt gott som är alltså jävligt gott är en blogg. Alltså det, för det här tycker jag är jäkligt intressant, alltså det här med vem är en influencer, vad är en influencer. Därför att så här, det finns en idé om att en influencer det är en person som typ så här, fotar sig själv eller sin mat och liksom så här, skriver om det. Det är så här, men det är så inte det som är grejen. Alltså jag skulle säga att det snarare handlar om att du använder ett personligt tilltal i din kommunikation liksom. Och sen så gör du väldigt mycket samma saker som väldigt många andra. Typ Fredrik Strage, absolut en influencer. Donald Trump, absolut en influencer. Steve Jobs, alltså den typen av... Det är exakt samma grej. Du bygger ett
personligt varumärke.
Ja, men exakt. Eller som en person som var ute och kritiserade den här debattartikeln som... vi skrev Jan Guillou. Om Jan Guillou inte är en influencer så ska jag ta upp min högra sko. Liksom. Det var det. Han kallar sig inte det, men han gör exakt samma sak.
Exakt.
Han
exakt.
Använder sitt personliga varumärke.
Han är ju definitionen av det. Ja.
Ja, han är en definition av influencer. Mm. Vad är det som skiljer honom och Alexander Pärleros från varandra? Ingenting, I would say.
Alltså det enda som skiljer dem åt det är att Jan Guillou inte tjänar pengar på sina egna sociala kanaler direkt.
Ja. Exakt. Det är skillnaden. Han skriver och säljer sin böcker via piratförlaget. Liksom. Men i övrigt så är det ju liksom... Okej, då är han en sämre influencer än Alexander Pärleros. Men han är fortfarande en influencer.
Alltså, may I quote you? Jan Guillou är en sämre influencer än Alexander Pärleros. Ja. Den kan vi sälja till Expressen.
Den kan vi sälja, exakt. Men så i grund och botten så är det så att det här är liksom en uråldrig teknik för kommunikation.
Ja.
Det är det är. Och sen handlar det om vad du fyller den med. Det är det som är grejen liksom. Och nu minns jag inte riktigt vad min slutpoäng med den långa utläggningen var, men det är i alla fall en viktig sak att slå fast.
Jag vill bara så här, vi vill prata lite grann. Nu har vi pratat i över en timme och det är så sjukt intressant, jag skulle kunna prata en timme till, men jag vill prata lite grann om Patreon. För Patreon är ju, för de som inte vet, en sida där man då kan pretty much donera pengar till dig en gång i månaden för att du ska kunna liksom, för att du ska fortsätta göra det du gör. Och då får man också olika, beroende på hur mycket pengar man ger så får man olika liksom, perks. Alltså,
exakt.
Och sådär. Men hur har du tänkt kring din Patreon-strategi?
Men det där är jättebra fråga och det är klurigt. Alltså. För vi började med den för ungefär 1,5 år sedan. I samband med att vi gjorde en satsning på YouTube-kanalen och tänkte att vi skulle koppla ihop de två lite. Alltså, är du med här och bidrar, då kan du också dels få vara med och synas lite i kanalen och vara med och bygga upp den. Och sen så satte vi på ett gäng ganska saftiga perks på det. Bland annat den lägsta var att du vid $5 in i månaden fick en signerad kokbok. Och så vidare och så vidare. problemet, och då fick vi ihop ändå ganska mycket folk i början. Vi fick ihop nästan 250 Patreons och intäkter på över $1,000 i månaden på bara 2 månader typ. Så det gick, det gick jättebra. Sen visade det sig att de här perksen var svindyra. Alltså bara att skicka iväg en signerad kokbok i arbetstid, porto och får man också räkna med typ 20% försvann i posten. Kostade oss nästan 300 spänn per bok, vilket var ett halvårs intäkter på de här Patreonsen. Så där gick, blev det ganska snabbt uppenbart att säga, fan, vi går inte runt på det här. Nej. Det här var bara korkat. I alla fall den strukturen.
Ge aldrig bort fysiska saker.
Nej, exakt. Alltså, det är nummer ett. Ge inte bort fysiska saker, för det är väldigt mycket jobb. Och nummer två, så det jag också insåg sen var att det är väldigt mycket jobb med att... Därför, sen kan det vara lite så här... Att i Sverige så har vi inte traditionen utav att jobba på det här sättet riktigt. Vilket innebär att vad ska man säga, det informella avtalet mellan mina patrons och mig är lite klurigt. Ja. För de betalar mig pengar, så de förväntar sig saker.
Exakt.
Vilket är väldigt tydligt. Oavsett om de får någonting fysiskt eller inte, så förväntar de sig saker. Och då, för jag tänkte så här, men vad bra, men det här är lite så här gratis pengar in om vi gör det här och det här. Not at all.
Nope.
För det här kräver underhållning. Liksom. Du måste vara där, du måste liksom catera till den här gruppen, du måste involvera dem i ganska mycket, annars kommer en absolut, inte en absolut majoritet, men en tydlig del känna sig missnöjda med det de får, även om dealen är mest här, alltså du får en jävla massa saker, och det här är din chans att ge tillbaka lite.
Men dealen från dem, det är ju att de vill ju ha mer access till dig.
Ja, exakt. Så det, exakt. Så det måste man förstå, det är det du säljer.
Ja.
Och då måste du vara beredd att ge det.
Ja.
Och i det här fallet, så för mig har det varit lite svårt, för jag gör så jävla mycket saker ändå. Så att om jag nu ska ännu en kanal där jag ska dela med mig om saker för då någonting som i praktiken i slutändan ändå inte är så jäkla mycket pengar. För det kan låta som, ja, men 10 000 spänn i månaden, det är ganska mycket pengar. Alltså jag omsätter mer än så. Det är tyvärr inte en jättestor del av mina intäkter. Om jag inte jobbar ännu mer på det, marknadsför ännu mer. Så att man måste se att Patreon är inte någonting som du kommer på toppen av allting annat, som liksom icing on the cake. Patreon är en till intäktskälla som du måste kämpa för. Liksom. Så jag skulle rekommendera att om du gillar den typen av premiumgruppstänk, att jobba med det, liksom, att det är ett värde i att ha en sån och underhålla det. För att, och det kan vara ett sätt då att generera mer så här kontrollerbara intäkter. För att om du vet att du gör det, så får du ut de pengarna. Liksom. Men för mig så har det varit en svår balans mellan vad jag vill kommunicera specifikt till en liten grupp och vad som jag tycker är värt att kommunicera till fler. Liksom. Så att jag har varit, det har varit lite klurigt. Så just nu mitt engagemang i Patreon-gruppen är inte jättestort. Därför att jag har liksom så här dragit ner det lite och varit så här, men jag hinner inte göra så jäkla mycket. Och då har vissa valt att gå ur och sänka sina nivåer lite, vilket är helt okej, och vissa stannar kvar. Och istället försöka rikta energin mot att... Liksom, för mig så blir det väldigt tydligt, alltså, eftersom att mitt huvudmål är att förändra världen. Lite så. Så jag säger, jag förändrar inte världen genom att göra livet nice för 200 pers.
Nej.
Jag förändrar världen genom att skapa så mycket bra material för 50 000 pers som möjligt. Så att om jag ska välja mellan vilka lägger energi på att skapa material för, så blir det ändå den stora gruppen som nästan alltid vinner, om man säger så. Jag måste prioritera. Och det blir lite krasst, och då blir Patreon kanske inte den bästa lösningen. Men nu har vi funderat på att kanske en ny satsning på YouTube-kanalen och koppla det tydligare mot att du är med och finansierar Patreon-kanalen, och då kan du få liksom en shoutout eller vad det kan vara. Du kan planera det materialet i större utsträckning. För det är ganska lätt, vi ska ju fortfarande planera materialet, det kan vi lika gärna göra det i gruppen. Liksom. Men som en intäkt, som en ren intäktskälla, så är det inte gratis pengar.
Nej.
Det är verkligen någonting att förstå. Att det här är någonting du behöver se som en till sak du skapar. Och då behöver du fundera på, har jag tid att skapa det här? Och är det här det sättet jag vill skapa material på?
Liksom? Jag tänker också att, att den där måste vara ändå den som, alltså the pressure is on. Det är där det måste liksom, den, jag skulle känna mest prestationsångest inför de människorna. Därför att det är någonstans de som är dina största fans, och som också har störst förväntningar någonstans på dig.
Ja, där du också väldigt, de betalar ju för det.
Ja, exakt.
Det gör ju ingen annan. Liksom.
Nej.
Jag får ha en dålig dag på Instagram, och det är så här, det enda som händer är att jag fick lite sämre genomsnitt än månaden.
Ja.
Men har jag en dålig månad på Patreon, så är jag ju en douchebag.
Ja.
Alltså, och lite kan jag känna så här, okej, men... Ah, Det är svårt.
Ja, det
just
är
Patreon, just nu är det lite en så här dåligt samvete hos mig, det ska jag säga. För att det har varit svårt att underhålla på den kvaliteten som jag... För det är antingen så här, antingen gör du går all in, men då måste du se det som en long-term pryl och inte ge bort fysiska saker.
Mm.
Men det är inte omöjligt. Men jag tror för... Jag tror krasst att så här, Patreon kommer inte vara en långsiktig del av min strategi. Därför att jag ser mig själv mer som en entreprenör som bygger ett företag än en influencer som vill ha liksom, en schysst
community. Liksom.
Ja. Jag vill bygga community, men det är så här, Patreon funkar om du inte vill skala din affärsidé.
Ja.
Om du vill fortsätta rita dina tavlor eller vad du nu gör, då är det skitbra. Därför det ger dig en möjlighet att rita dina tavlor.
Mm.
Liksom. Det gör det, men om det är så att du vill skala upp din affärsidé och bygga många intäktsströmmar så
tar det för mycket tid.
Ja. Exakt.
Och det där tror jag är liksom, det där tror jag är viktigt att tänka på när man, för att jag tror att många är så här, ja, men jag drar igång en Patreon-sida som någon form av, och så testar man det. Men det blir ju liksom ett commitment till de människorna som signar upp sig. Så att man liksom, att man tänker på den lite mer långsiktigt. För jag var ju också så här, bara, åh, Patreon, det verkar kul. Men som du säger, alltså, då måste man ju ha tid att engagera sig i de människorna tillbaka.
Mm. Nej, men exakt. Jag är själv Patreon till liksom, ett par personer som jag tycker gör det jättebra.
Mm.
Simon
Gertz. Hon är svensk
robot.
Liksom. Vad fan är det för namn? Och vi kan inte uttala det.
Nej, exakt. Men så, hennes dotter, jag till exempel, och hon gör ändå så här, hon använder sin Patreon-sida lite som en dagbok nästan. Och nu har hon ju precis haft så här, det var ju hemskt, men hon fick en hjärntumör för ett år sedan.
Ja, och nu kom den ju tillbaka.
Gjorde den det?
Ja, det var ju bara någon månad sedan.
Nej, alltså jag tror det var typ 2-3 månader. För nu har hon precis avslutat, för jag har ändå koll. Patreon. Så nu har hon precis avslutat sin strålningsbehandling här 6 mars.
Men det här var andra vändan, för den kom ju tillbaka. Hon opererade ju bort den och sen kom den tillbaka.
Ja, exakt, så nu är hon liksom färdigstrålad för andra rundan.
Liksom. Okay. Det var härligt att vi fick liksom catch up lite på hennes hälsonivå.
Hon använder ju det som ett sätt att göra väldigt så här enkla saker. Men typ skriver nästan som en dagbok där.
Ja.
Och sen gör hon lite så här löjliga småprojekt. Typ. Så hon uppfann en robot som kunde typ skriva på ett pappersremsa jättedåligt. Och så klippte hon den här pappersremsan i typ 3000 bitar. Och sen så fick jag en liten sån hempostad.
Nej, men vad gulligt. På tal om fysiska saker.
Så fattar ni vad det kostar att skicka iväg 1000 liksom, kuvert.
Runt hela jorden också.
Runt hela jorden. Så då är det ju uppenbarligen någonting som hon tjänar bra med pengar på och vill investera i.
Ja.
Liksom. Men jag antar att hon också tjänar bra med pengar på det.
För ja, det gör jag.
Det är också så här fördelen med att vara amerikansk influencer och inte svensk influencer. Där sköt jag mig själv i foten. Liksom.
Fast jag känner ändå att du sköter det. Det går ganska bra för dig ändå, känner jag. Här i Sverige.
Absolut.
Här i lilla Sverige.
Här i lilla Sverige.
Och ska du ändå liksom rädda världen, så då kanske du får ta det i steg 4 då i din liksom strategi där.
Norden, Tyskland och Storbritannien först.
Ja, men vad bra. Du har åtminstone jag tänkt på det. Det är liksom det är nästa steg.
Det är såklart.
Ja, men alltså, du har gjort det här på 2 år. Det är liksom det är inga problem. Du tar ju Europa inom liksom 2 år.
Ja, jag säger bara vänta bara tills vad ni får se vad som kommer i höst.
Oh, vilken cliffhanger.
Så det kommer mer.
Kan du göra en liten tease?
Låt oss säga att jag har stått i köket nonstop i ett halvår och preppat inför flera stora projekt.
Ooh, ja, då får vi hålla ögonen öppna. Nu tänker jag att vi ska börja avsluta, men först vill jag ha dina 3 bästa tips. Hur lyckas man som influencer / entreprenör?
Var väldigt klar med vad du håller på med och varför du gör det du gör. Alltså skaffa dig, så här, var väldigt, om du inte kan formulera för dig själv vilket ditt intresse är och vad du bloggar om liksom, och varför det är intressant för någon, så har du ett problem. Om du gör det bara för att det är kul, det är kul, men du kommer aldrig bli stor liksom. Du kommer aldrig få någon att känna sig så verkligen passionerat intresserad av det du håller på med. Men om du själv har ett intresse som du är passionerat intresserad utav, Och det finns någonting i det som du kan dela med dig av. Det kan vara att du är jävligt bra på att rita och du delar med dig av hur du liksom gör när du ritar saker. Eller det kan vara att du är, som sagt, intresserad av att lära dig laga bättre vegomat och du tar med dig folk på din resa. Det är nummer ett. Ha det väldigt klart för dig. Det andra är, har väl någon form av målbild klar för dig? Hur långt vill du? Vad vill du? Alltså, är du nöjd med att bara liksom få ut tillräckligt mycket för att liksom få in lite extra cash, klir i kassan, få göra det här och det är kul? Gå på lite mingel, bra. Men om du vill jobba med det, då behöver du göra en annan filosofi. Och om du vill liksom bli stor så behöver du ha en tredje approach. Men ingen av det är ju dåligt. Liksom. Så att det är så här, om ditt mål är att gå på mingel och ha kul, gör det. Stressa inte skiten ur dig. Liksom. Vad gör det du behöver för att kunna göra det? Liksom. Men då gör du inte det som krävs för att bli stor. Jag går inte på mingel. Liksom. Jag hinner inte. Jag gjorde det förut för att lära mig känna folk. Nu hinner jag inte gå på mingel. Det är, jag går på extremt få mingel kan jag säga.
Men det är en väldigt bra strategi från början för att nätverka.
Ja, för att lära känna folk. Mm. Det är verkligen så att det ska man göra. Och det är inte bara för att. Utan det har ju verkligen gett mig kollegor och vänner och kontakter. Liksom. Så var strategisk sen när du ska gå på stor, när du går på mingel, när du vill bli stor. Liksom. Och det sista är väl typ så här, ha kul. Ta ledigt. Jobba inte ihjäl dig. Liksom. För att allting blir ett jobb. Verkligen. Allting blir ett jobb. Alltså så här. Visst, igår stod jag i köket och lagade 6 måltider som jag sen fotade och nu ska renskriva. Det är så här, ja, det är också ett jobb. Liksom. Mm. Så jobba inte för mycket. Det är lätt att jobba skitmycket i det här jobbet. Liksom. För mig, det är väldigt bra för mig att jag har familj och 2 barn. För att annars skulle jag bara jobba ihjäl mig. För att nu säger de till innan min kropp säger till. Liksom. Men det är lätt att gå in i väggen. Det är lätt att tröttna. Det är lätt att liksom, typ, säga upp kontakten med alla man känner och gör inte det. Det blir inte bättre. Mm. Så det är så här, boka tid för gym eller träning regelbundet. Träffa vänner. Jobba inte på kvällen om du inte måste. Liksom. Sätt ramar för dig själv. För när du har din hobby som ditt jobb och du får sjukt mycket bekräftelse för det. Alltså, det är inte lätt att hålla sig lugn och på mattan. Så jobba inte ihjäl dig. Liksom. För jag vet inte hur många jag känner som är så här. Nu håller det inte längre. Nu går det inte längre. Det är så här, ja, men det är för att du är 25. Får göra det du älskar. Du får en jävla massa uppmärksamhet. Och du har ingen som håller dig tillbaka. Mm. Liksom. Det är inte konstigt att du bränner ut dig. Mm. Liksom. Så skaffa en partner som inte är bloggare. till exempel. Det hjälper. Så att någon kan säga åt dig när du beter dig konstigt. Liksom. Det är kanske svårt att skaffa en till hobby. Jag ska vara helt ärlig. Det är inte jätteenkelt. Men träna då åtminstone. Träffa polare. Mm. Gör någonting annat. Liksom. Gå ut i naturen och ta promenader. Liksom. Mm. Du måste inte för att göra lite så här. Jag tycker att så här, det är en jävla lyx att få jobba med sin hobby. Och det ska man få uppskatta. Men så här, vara rädd om din hobby då. Liksom. Mm.
Så att du inte blir less på det. För blir det bara ett jobb, då blir det ju inte kul heller.
Nej, exakt. Så att det är så här. Jag är lite så här, nej, jag tycker inte jag ska behöva skaffa mig en till hobby för att balansera det. Men jag måste ta hand om min hobby. Mm. Liksom. Lite så.
Kan du skicka de där matlådorna från igår till mig? Så
tar jag. Du kan få bild på det här.
Så äter jag upp dem.
De blev nice. Jag gjorde en bräserad tofubiff. Det blev riktigt nice. Oh, det ska ni få se sen.
Nice. Men du, vart hittar man dig nu, Gustav? Vart hittar man all the fantasticness?
Jävligtgott.se eller jagligtgott.se. Där hittade mig, så det är hemvistan. Men nu för tiden är ju Instagram, skulle jag säga, minst lika mycket liksom, det andra stora hjulet. Så det är snabbla jävligt gott. Ni hittar mig också på Facebook, det har en ganska stor Facebook-sida. Det är också jävligt gott. Och på YouTube, där det också är jävligt gott. YouTube-kanalen är väl lite så här. Nu har vi inte riktigt snackat om det, men det är ett nytt äventyr. Jag har insett att jag är lite. Till skillnad från Instagram och Facebook, det verkligen var en del av där vi var med på tåget, så på YouTube var jag inte med på tåget.
Du kom lite sent till festen.
Jag kom lite för sent till festen och jag var lite gubbig. Liksom. Så jag fattade inte riktigt grejen. Mycket av,
alltså är det dit man ska gå för att liksom se nästa äventyr. Vi tar det nästa vända helt enkelt. Jag tänker, jag har en känsla av att det kommer att finnas mer att prata med dig om längre fram. Tack snälla för att du var med i podden, Gustav.
Ja, tack för att jag fick hålla låda. Det var inte kul.
Wow, det kändes som att vi hade kunnat prata på i 2 timmar till. Så mycket roligheter och smartheter att avkunna. Vad kommer du att ta med dig från det Gustav pratade om? Glöm inte att skärmdumpa din poddapp, posta på Instagram Stories och tagga mig på @lalinda och Gustav på @javligtgott och berätta vad var din främsta insikt från det här avsnittet. Länkarna till det vi pratade om i avsnittet hittar du i show notes på lalinda.se/89. lalinda.se/89. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.